Dagens evangelietext denna domsöndag, när temat är Kristi återkomst, den kommer från Matteus evangeliets 25 kapitel, verserna 31-46. Jesus sa: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, det är domsöndag idag. Det är inte domedagen. Jag har redan nu på morgonen varit i kyrkan, fast genom min lilla mobil. För just idag så är det så att den här söndagen och tre söndagar framåt så kommer tv-gudstjänsten från min egen kyrka, Sankta Klara. Det är ju inte direkt sändning. Tv-gudstjänster spelas ju in i förväg. Så vi sjöng Bereden väg för Herran i oktober. Men det gick bra det också, för det var då inspelningen av församlingsdelarna var. Men då predikade Mats Nyholm, som är vår direktor i Klara. Och han berättade om att han för ett stort antal år sedan hade blivit ombedd att predika just på domsöndagen. Och då sa han, då gjorde jag som jag brukar. Jag knäppte händerna och sa: Gud, vad vill du att jag ska säga denna domedag? Och så fick han svar: du ska inte säga någonting, du ska bara tillbe. Och han sa att det blir ju lite knepigt då, tänkte han. Det blir ju konstigt, jag ska predika och jag ska inte säga något. Och så slog det honom: jag bad ju, vad ska jag säga på domedagen, inte domsöndagen. För på domedagen så blir det bara att tillbe. Då behöver vi inte säga någonting. Så började han. Jag tipsar om att den finns på SVT Play. Det är ett otroligt starkt vittnesbörd av vår vaktmästare. En av våra vaktmästare i kyrkan, som verkligen, tror jag, griper tag i alla som ser den. Därför där får man höra vad Gud kan göra i en människas liv och hur det ändrar hela tillvaron. Jag ska inte berätta det, jag ska inte förta effekten av det. Ja, det är som sagt var domsöndagen och det är Kristi återkomst. Och som kristen så finns det väl ingenting man egentligen längtar mer efter än att Jesus ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Men samtidigt finns det ju något skrämmande i detta. Det är ju något som människor i alla tider har fruktat. Vad kommer att hända på domens dag? Jag skulle säga att man har varit så rädd för att tala om detta, så att det som är faktiskt ett viktigt inslag i den kristna tron, Jesu återkomst, det talar man väldigt lite om. Och jag tänker att det behöver vi nog göra fler söndagar än den här. I Svenska kyrkan, som jag ju tillhör, där säger man, ber vi varje söndag: låt en dag komma snart när du skapar en ny himmel och en ny jord. Men det är ju lätt att det bara blir en ramsa. Något som man upprepar därför att man ska göra det, för det står i kyrkohandboken. Och jag tänker att det är nog kanske bättre i andra sammanhang, men inte så mycket bättre. Jag hörde en berättelse av en av mina kollegor som är engagerad i Philadelphia, den stora pingstkyrkan i Stockholm. Och det här var innan de byggde om, så jag vet inte om tavlan är kvar. Men det hade i alla fall varit en rundvandring i kyrkan för att visa lokalerna. Och så hade man bland annat stannat till inför en tavla med en massa människor i vita kläder och ett vackert ljussken. Och någon hade frågat, vad visar den där tavlan? Jo, sa då den som hade ansvar för guidningen och gick runt där. Jo, men det är ju det nya Jerusalem. Det nya Jerusalem, oj, vad är det? Är det något politiskt? Har det någonting att göra med konflikten i Mellanöstern? Nej, nej, nej. Det är ju det nya Jerusalem, det som vi ska få uppleva när Jesus kommer tillbaka. Varvid hela gruppen, va? Ska Jesus komma tillbaka? Det hade väl liksom fallit ur minnet att det faktiskt var på det viset. Jag tror inte alla i Philadelphia har glömt att Jesus ska komma tillbaka, och det har inte ni heller. Men jag tror att vi behöver prata om detta. Och då ska vi göra det med allvar naturligtvis, men framför allt med hopp. För när Jesus kommer så väntar ju något mycket bättre än vad vi kan föreställa oss. En tillvaro utan lidande, utan plågor, utan tårar, utan gråt och klagan. Varje människa får komma till sin fulla rätt, och vi får uppleva det inget öga sett och inget öga hört. Vi kan fantisera om det, men vi kan inte föreställa oss det. Det finns ju domedagsprofeter även i vår tid, men de finns ju oftast utanför kyrkan. Det är de som talar om vad som kommer att hålla på att hända med vår miljö, med vårt klimat och hur illa det står till med vår stackars jord som håller på att svettas ihjäl. De har vetenskapen på sin sida. Man kan diskutera och ifrågasätta detaljer, men det är väldigt svårt att säga att det här är människor som talar i nattmössan. De vet inte vad de pratar om. Det är ju också så att det visar, det är väldigt, väldigt svårt att göra något åt det. Klimatmötet i Glasgow slutade ju för en vecka sedan, och det visar ju att det är lång väg kvar innan världens nationer kan enas om en färdriktning och gemensamma insatser. Det gjordes framsteg, men det var ju inget genombrott. Och klimataktivisterna, Greta Thunberg och de andra, de är ju besvikna och arga. Jag såg att hon sa igår att vi måste erkänna att det här var en totalt misslyckande. Politikerna, diplomaterna, de är ju mer nöjda, för de vet ju vilken lång tid det tar innan man kan enas i en sån stor fråga. Och jag tänker att en punkt som är viktig, det är ju att vi i den rika världen måste sluta se bort från de fattiga länderna. Det ligger något i, väldigt mycket i, när man i Indien och andra på andra håll säger att men vi då, ska vi inte få bygga upp ett välstånd som ni har fått göra med det pris det har haft för jorden? Vad ska vi göra? Och det, jag tycker ju att det är i anständighetens namn så måste vi bidra verksamt och hjälpa till så att också de länderna klarar en omställning, men där människor också kan få ett bättre liv. Och jag tänker att vår uppgift som kristna när det gäller klimatet och när det gäller Jesu återkomst, så handlar det väldigt mycket om att ingjuta hopp. Att tala om hoppet, och det är inte minst i unga människor, för det finns ju en risk att våra unga människor tappar sugen. Det känns så hopplöst, detta med att det bara blir sämre och sämre och vi hittar inga vägar framåt och så. Och upplever unga människor att de inte har någon framtid, då är vi illa ute. Hopp, det är ju en kristen specialitet. Det är verkligen någonting. Hopplösheten är något vi är kallade att motverka så gott vi kan. Inte bara genom att prata och försäkra om att allt kommer att ordna sig. Sådana ord blir genomskådade. Det handlar om att peka på att situationer faktiskt kan förändras genom medvetna handlingar. På miljöområdet, men också när vi ser fram emot den dag när Jesus kommer tillbaka. Vi kan göra någonting. Det är det som ger det verkliga hoppet. Inte bara prat och tomma ord. Om man lyssnar till dagens evangelietext så kan man ju höra med väldigt olika öron. Det finns ju en skrämmande version. hur människosonen, hur Jesus delar upp mänskligheten i två grupper. Den goda gruppen, fåren, och den onda gruppen, getterna. Och fåren, de får gå bort till en härlig tillvaro och ett evigt liv. Och getterna döms till något alldeles förskräckligt i ett väldigt dåligt sällskap med djävulen själv. Det är ju mustigt och konkret, lätt att förstå för de människor som hörde Jesus säga det, men också genom alla tider. Men man kan ju också läsa texten och lyssna till texten uppmuntrande. För Jesu ord pekar ju på att det finns en chans att göra någonting. Att hamna i rätt kategori. Att slippa den här fördömelsen och den eviga elden. Att faktiskt få räknas till de rättfärdiga. För Jesus talar ju om hur de här två olika grupperna har agerat under sina jordeliv. De rättfärdiga, de har behandlat medmänniskorna som om medmänniskorna vore Jesus själv. De har aldrig glömt detta, att det jag behandlar den här personen som om det är Jesus själv. Och de orättfärdiga, de har behandlat andra orättfärdigt. De har inte känt igen Jesus när de har mött honom i form av en hungrig, törstig, hemlös, naken, sjuk person eller en som sitter i fängelse. De har avvisat dessa mina minsta, som Jesus säger. Och därmed så har de också avvisat Jesus själv. Och poängen är ju att vi har ett val. Vi kan bete oss rättfärdigt. Vi kan visa medmänniskorna den kärlek som Jesus skulle ha gjort. Eller också kan vi blunda för och avvisa behoven. Och så kan vi grotta ner oss i vår självtillräcklighet och vara belåten över att vi minsann inte är en fattiglapp. Att vi inte sitter fast i missbruk. Vi är inte någon trasank. Vi sitter inte i fängelse. Jag tänker på farisén i Lukas evangeliet som tackar Gud för att han inte är som andra människor, tjuvar och bedragare, horkarar eller som tullindrivaren där. Det är också ett förhållningssätt. Vi ska naturligtvis vara tacksamma till Gud för allt det vi har fått. Självfallet. Men man behöver ju, för det är en annan sak att förhäva sig själv. Nyckelverserna i den här texten, det finns väl flera man kan lyfta fram, men vers 35 och 36. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Det är ju en väldigt bra sammanfattning av det som kännetecknar god diakoni, att se till dessa mina minstas behov. Mat, dryck, husrum, kläder, vård, gemenskap, också med den som har gjort sig skyldig till något förskräckligt. Det är ju grundläggande mänskliga behov. Och det finns ju en tendens i vår tid att det där ska någon annan göra. Regeringen, landstinget, nej, region heter det numera, de sociala myndigheterna. Vi betalar ju solidariskt vår skatt och de pengarna ska väl dels ge oss själva det vi behöver om vi behöver något och dels säkerställa att välfärden fungerar också för de andra. Ska vi verkligen behöva gripa in som enskilda personer, som kristen gemenskap, som församling, som svensk kristenhet? När lärjungarna blir upprörda i Betania, ganska kort efter just den här texten i Matteus evangeliet, när kvinnan offrar dyrbar balsam på honom och säger att det där kunde vi ha sålt och gett till de fattiga, så svarar Jesus: de fattiga har ni alltid ibland er. Och så var det självklart på hans tid, men det är ju faktiskt så även 2000 år senare. De fattiga har vi alltid ibland oss. Och kyrkan har i alla tider fått sträcka ut sin hand till människor i nöd. Hur det exakt har sett ut, det har varierat. Vilken sorts stöd man har behövt ge, det har också varierat. Men det har aldrig funnits en tid när det har varit onödigt. När man har kunnat säga att vi behövs inte längre, vi sitter med armarna i kors. Det har alltid funnits ett behov och kommer att finnas ett sådant behov. Det ändras inte förrän Jesus kommer tillbaka och en ny himmel och en ny jord skapas. Ja, jag kommer ju som sagt från Sankta Clara i kyrka. Vi är ju framför allt en diakonal kyrka. Vi är en kyrka där alla är välkomna och vi gör allt vi kan för att lindra den andliga men också den kroppsliga nöden i huvudstaden men även på andra håll. Och de där sakerna hänger ihop. den andliga nöden och den kroppsliga nöden. Det är inte två olika avdelningar. Att nu ger vi hjälp här med mat och kläder och husrum och sen talar vi om Jesus här borta. Utan det där hänger väldigt nära ihop. Ni har redan hört, ni som var här igår hörde ju mig också tala om det, att Karl-Erik Sahlberg har gått ur tiden. Han är hemma hos Herren. Den Herre som han har tjänat hela sitt vuxna liv. Han var Sveriges yngsta präst när han prästvigdes en gång i tiden för mer än 50 år sedan. På torsdag så får han som han ville. Han blir begravd i Afrikas röda jord. Det sa han själv. Jag ska leva och dö i Tanzania och jag ska begravas i Afrikas röda jord. Och det kommer att ske på torsdag, precis som han ville. De här orden i Matteus evangeliet, det var ju en ledstjärna för det som Karl-Erik byggde upp i Sankta Klara. Och vi som vandrar vidare här på jorden, vi får ju försöka förvalta det här arvet. Det har vi gjort i 9 år, för det är så länge sedan han gick i pension och lämnade Sverige, även om han har varit tillbaka senast i augusti, september, regelbundet. Men nu får vi inte ens träffa honom på de årliga eller besöken. Det är en fantastisk historia om Sankta Klara, och den har Karl-Erik berättat om i böcker som han har skrivit, och ni har säkert hört den. Men kort var det ju så här att denna vackra katedral mitt i Stockholm på 80-talet, så ja, den var tom. Det kom nästan inga människor till gudstjänst i kyrkan. Det hände ingenting. Och det var så illa så att domkyrkoförsamlingen som hade fått ta över, så att säga, Sankta Klara församling, där folk inte längre bodde eftersom det bara var kontor och varuhus och sådana saker. De sa att vi kan inte ha kvar kyrkan. Det var till och med en biskop som tänkte att vi kanske kan bygga om den till badhus. Det saknas en simhall i centrala Stockholm. Det skulle kanske gå att använda den här stora lokalen till. Det är ju en fantastisk tanke. Men det blev inte så. Istället så bestämde man att vi ger den en chans till. Vi söker en präst som får ansvar för verksamheten i den här kyrkan. Och då hade Karl-Erik, som började sin bana i Jämtland och Härjedalen som präst, och sen hade han varit missionär i Tanzania. Han hade precis kommit hem till Sverige. Var lite trevande, vad ska jag göra, vad vill Gud ställa mig? Och så ser han den här annonsen samma dag som ansökningstiden går ut. Så han skyndar sig och skriver ihop en ansökan och slänger in den före midnatt. Och så får han jobbet som domkyrkokommunister i Sankta Klara kyrka. Och domprosten lär ha sagt till honom, hans chef alltså, du får göra vad du vill, bara du får folk till kyrkan, om du så ska stå på huvudet när du predikar. Och jag är glad att det inte är någonting som vi tillämpar i Klara, för det skulle jag inte fixa i alla fall. Det gjorde han aldrig. Men däremot så såg han mycket snabbt nöden runt kyrkan. Han såg eländet på Sergels torg, denna magnet för människor med missbruksproblem, hemlöshet, brottsligt förflutet eller pågående brottslighet. Alla kategorier människor dras till den platsen, och Karl-Erik såg att här finns det ett arbete att göra. Så han började gå ut till utanför kyrkan, möta människor där de befann sig. Och han har själv berättat att han var ganska skräckslagen i början, för det här var ju ingenting han hade någon erfarenhet av. Och allra mest rädd var han nog när en person från Frälsningsarmén, en officer i Frälsningsarmén, föreslog honom, ska vi inte tillsammans gå ut till de prostituerade på Malmskillnadsgatan? Då tyckte Karl-Erik att det var nog lite väl läskigt, men han ställde upp på det i alla fall. Så att han nådde ut, och det här började spridas rykten om. Och människor runt om i Storstockholm tänkte att men det där är ju fantastiskt. Det vill jag vara med och hjälpa till. Så de började söka sig till Sankta Klara för att få hjälpa till i arbetet, men också för att få fira gudstjänst. Det var både lekmän och diakoner och präster. Så att därifrån växte det. Och sen växte det och växte det och växte det. På ett fantastiskt sätt. Och så där skulle det på ett sätt som det bara kan växa när Gud är med. När det som sker är i enlighet med Guds vilja. Annars så finns det ingen möjlighet att nå en sån, och göra en sån omställning, en sån omvandling av en kyrka. Och det här har ju fortsatt. Och jag skrev om Karl-Erik nu i min tidning i Dagen, när han hade gått hem till Herren. Och så skrev jag att hans verkliga storhet, visar sig inte bara i allt det han själv gjorde, utan att han lyckades bygga för framtiden. Så att det här inte upphörde i och med att han gick i pension och flyttade, utan verksamheten har ju fortsatt och fortsätter att utvecklas. Just nu är vår situation så att matkön varje vardag utanför kyrkan är längre än vad den någonsin har varit. Och det beror till stor utsträckning på pandemin. För vad pandemin har lett till är att människor som tidigare höll näsan precis över vattenytan och lyckades klara sig har sjunkit ner. De kan ha mist jobbet, det kan ha hänt någonting i familjen. Så att det har tillkommit nya grupper som behöver få mat för dagen. Och de som redan var illa ute, de som redan var fattiga, de har fått det ännu sämre. Så att det mänskliga eländet är större än vad det har varit under, i alla fall under min tid i Klara, och den är 22 år. Vi har ganska många flyktingar i vår verksamhet. Inte minst flyktingar från Afghanistan och Iran, som ju då talar väldigt lika språk. Det är väl som danska, svenska och norska ungefär. Farsi i Iran och Dari i Afghanistan. Så den gruppen kan liksom hålla ihop och få sin undervisning på samma språk. Jag hade ett samtal med två unga män. Pojkar, unga män. De var pojkar när de kom 2015, två bröder. Nu är de ju då 6 år äldre. Som båda är från Afghanistan, som har fått stanna med hjälp av gymnasielagen. Men som nu är, som de själva uttryckte det, vi är i limbo. Vi vet att vi inte kan åka tillbaka till Afghanistan och vi får inte stanna, vi får inte börja jobba. Vi vill börja jobba, vi vill göra en insats i det här landet, men vi får inte. Vi får ingen ersättning, vi får ingenting. Vi är helt beroende av människors hjälp. Och jag frågade de här pojkarna, men vad har ni för drömmar? Och då tittade den ena på mig, den yngre tror jag det var, och så sa han, det är svårt att drömma som läget är nu. Och det förstår ju jag. Man vågar inte ens drömma om en framtid. Och det gör mig så ont. De ska döpas nu om 14 dagar. De har gått alfakurs. Och jag sa till dem, ni är medvetna om vilken risk ni tar. För om ni måste återvända till Afghanistan så har ni lämnat islam. Och det är nog för talibanerna. Vi vet, sa de, vi är beredda på det. Och jag tror att de är ärliga. Det här är bara en episod. Vi har EU-migranter, det vill säga tiggare, som kommer till kyrkan. Vi har sagt att ni får inte gå runt i kyrkan och tigga. Ni får inte ens stå utanför kyrkporten. Människor som är på gudstjänst i Klara ger av sitt överflöd. Och ibland, trots att de inte har ett överflöd till arbetet, de ska inte behöva känna, oj, jag måste ge ännu mycket mer när jag går ut. Men vi tar hand om även tiggarna, naturligtvis. De kan få kläder, de kan få husrum om de inte har det och så vidare. Vi har missbrukare som inte kommer ur sitt missbruk. Sen har vi de som faktiskt har lyckats hålla sig nyktra eller inte längre hålla på med narkotika, och så får de återfall och så reser de sig igen. Igår hade jag ett sms från en sån man. Han hade lyckats komma på fötter. Han hade till och med fått ett sånt där OSA-arbete som alltså finansieras av det offentliga, men han är placerad i Klara, och så plötsligt så är han tillbaka i drogerna. Och nu har han lyckats resa sig igen. Så nu skrev han, får jag hjälpa dig att hålla kyrkan? Vi har lördagsöppet på lördagar. Jag vill hjälpa dig, som igår då, skrev han tidigt igår morse. Nu var ju inte jag i kyrkan igår, så jag hänvisade honom till den som var där. Och då tänker jag att det är ju det är underbart. Han har rest sig igen, men det finns inga garantier. Det här är vi med om hela tiden. Vi har många som mer definitivt har kommit på fötter. En del har just fått såna här anställningar. De har kunnat gå över i fast jobb. De har satt sig på skolbänken i vår bibelskola. Vi har 3 årskurser. En grundläggande lärjungeskola där det handlar mycket om själavård, mycket om att landa i tron. Och sen har vi en missionärskola där man lär sig att gå ut med det kristna budskapet. Och så har vi också sen i höstas en lovsångsskola. Det är Bosse Järpehag, vars lovsången ni säkert sjunger här också ibland. En av Sveriges riktigt duktiga lovsångsskrivare som är ansvarig för den. Så det finns en möjlighet att utvecklas, verkligen. Vi har till och med sådana som har skaffat sig utbildning, blivit diakoner, blivit präster. Kyrkoherden i Los Angeles i Svenska kyrkan och han är en sån. Han kom till Klara som ganska misslyckad person, blev diakon först och utbildade sig sen som till präst. Och nu är han kyrkoherde i Los Angeles. Så kan det också gå. Gud är fantastisk. Svenska Dagbladet hade en tid sedan sex stora reportage om verksamheten i Klara. Stina Oskarsson, som är en ganska speciell journalist, författare, hon är väldigt mån om att låta människor komma till tals. Att få prata till punkt, att inte ställa de här kritiska frågorna, att inte säga att den där är inte värd att lyssna på. Så hon intervjuade ett antal personer i vår matkö, för hon hade fascinerats av den här kön varje vardag som hon gick förbi. Varför står det 200 människor utanför kyrkan samma klockslag varje vardag? Och så började hon tala med de här personerna, och några av dem fick berätta sina livsöden. Och så intervjuade hon ju naturligtvis också de anställda i kyrkan. Och den frågan, en av frågorna hon ställde till Mats Nyholm, då vår ansvarige präst, var: en sak förstår inte jag, frågade hon. Jag har pratat med så många i matkön och de skäms inte över att de står där. Jag skulle tycka det var så fruktansvärt pinsamt att behöva stå i en matkö för att tigga mat. Och då säger Mats, och han tyckte nog frågan nästan var konstig, så säger han: nej, men det är väl inte något märkligt. Vi ser ju dem som precis lika värdefulla som alla andra. Vi ser ju inte ner på dem bara för att de inte har mat för dagen. De har ju samma människovärde som alla andra. Det finns ju inget att skämmas för. Och det här skrev hon också i tidningen, och det var väl väldigt bra. Ja. Allt det här startade Karl-Erik. Han var centralgestalten. Han hade ett minne för människor. Han kom ihåg vad de hette. Han såg dem, särskilt de som låg i rännstenen. De försummade han aldrig. Men han umgicks också med samhällstoppar. Han bjöd in kungaparet till Sankta Klara. Han kunde röra sig på alla de här nivåerna. Och som sagt var, det här fortsatte att utvecklas. Därför att han byggde på Hälleberget. Han byggde inte på lösan sand. Och Hälleberget, det är förstås Bibelns ord. Orden i Matteusevangeliet, men också alla de ställen i evangelierna som pekar på det som är utgångspunkten för allt det vi gör som kristna. Både den praktiska diakonin eller något annat. Och det är ju den personliga tron på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Utan den kan vi ingenting göra. Det finns profana hjälporganisationer som gör mycket gott utan att peka på Jesus Kristus. Men som kyrka tänker jag att det är bara Jesus som kan åstadkomma en varaktig förvandling av människors liv. Man kan liksom plåstra om och göra gott, men om man vill hjälpa människor till en varaktig förvandling, då måste man också säga: det finns någon som kan hjälpa dig. Mycket bättre än vad vi kan göra. Annars så händer det ingenting. Det är bara med utgångspunkten med Jesus i hjärtat som det diakonala arbetet får den här spetsen. Man måste alltid koppla ihop tro och diakoni. Det är så lätt att vi hamnar i gärningslära, att vi får för oss att vi kan samla poäng på något vis. Att om vi ger en slant till tiggaren, eller om vi skänker vår avlagda vinterjacka som ändå hade en dålig dragkedja till någon som fryser, eller om vi lagar soppa till 100 personer ett par gånger, det har jag gjort nu i höst, det är mycket soppa kan jag säga, tunga grytor blir det. Vi kan tro att om vi gör sådana handlingar så har vi liksom, ja, men då har vi gjort det här som Jesus säger att vi ska göra. Men det är bara när de handlingarna springer ur tron på Jesus Kristus och blir en självklar del av vårt liv som de har bestående värde. Om vi gör goda gärningar bara för att vi ska försäkra oss om en plats i himlen när det är dags, sånt genomskådar Jesus direkt. Det är inte det handlar om. De måste bottna i det vi gör, att vi vill visa medmänniskorna samma kärlek som han visar oss. Då blir de ett gensvar, då får de ett bestående värde. För den som får hjälp, men också för oss. Ibland talar man faktiskt föraktfullt om nu ringer Mats Nyholm, jag stänger av honom. Han får prata med mig. Han vet mycket väl vad jag gör idag, men han har väl glömt det. Ibland så talar man ju föraktfullt i vår tid om godhetsknarkare. Och det är ett fruktansvärt ord. När man talar om människor som gör gott för andra, och så talar man om dem som godhetsknarkare. Att man gör det här bara för att man ska få känna glädje och liksom känna sig duktig och sådär. Men det kan väl aldrig vara fel att man mår bra av att hjälpa andra. Att man känner sig belåten över att man har gjort något gott. Kanske är det till och med så att man kan komma ur sin egen nedstämdhet eller en depression just för att göra en insats för någon annan. Karl-Erik har ju skrivit många böcker, och en av böckerna, jag tror att den heter När mitt torn rasar, men jag är inte 100% säker. Men han skriver i alla fall om hur ska man tänka när ens torn rasar, när allt i tillvaron bara faller sönder. Vad ska man tänka då när tillvaron har slagit i spillror, allt är mörkt och hopplöst? Och då skriver Karl-Erik att kan man då ta på sig en uppgift, göra något för sina medmänniskor, så kan det också medföra att man lyfts ur sitt eget elände. Att man lyfter blicken. Mörkret lättar, ljusstrimmorna letar sig in och tillvaron kan vända, även för den som gör gott. Ja, att ge den hungrige mat, törstig dryck, hemlösa husrum, den nakne kläder, den utstötte gemenskap, det har positiva följder här och nu. Men det är ju ännu bättre, för det vi har gjort för Jesus och för hans dessa mina minsta, det ligger i vågskålen när vi en gång står inför himlens port. Och det är det uppmuntrande budskapet på domsöndagen. Inte det skrämmande och hotfulla, utan det uppmuntrande. Amen.